Påskens vittnen. Fantastiskt att få höra dig, Bernt, vad du berättade. Och som vi hörde så tror jag vi alla kan berätta om. Ja, men så här mötte jag Jesus. Och har du inte mött Jesus så kan du få möta honom. Det är fantastiskt. Jag älskar de här berättelserna efter påsken. Det är ju inte så ofta vi möts på annan dag när vi talar om Jesu uppståndelse och påskens vittnen annars. Men jag tänkte jag vill stanna inför det idag. Och jag kommer att dyka ner i tre sådana berättelser. Det finns ju flera berättelser där Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen. Och hur han möter dem. Och vad som händer i de mötena. Först en fråga. Tror ni på bröderna Nelson? Tror ni på dem? Det är de som förmedlar frön som sätts i. Det här är en solros. De påstår alltså att om man sätter ett sånt här frö i jorden så kan det bli uppemot 5 meter högt. Är det någon som tror på det? Ja, det är flera. Alltså, det här är ju fantastiskt. Jag var inne på ICA Maxi och köpte en sån här. Och det var ju en hel vägg full med olika slags frön. Och ja, vi tror på det. Vi köper en sån, vi sätter det i jorden och så kommer det upp någonting helt annat. Och graven är tom. Jesus har uppstått. Han lades inte i jorden som, det var ju en annan typ av gravar, men bilden finns där att Jesus dog och uppstod från de döda. Det finns en skillnad på bröderna Nelsons påstående och påskberättelserna faktiskt. Följer vi Nelson Gardens råd så vet vi att det sker. Vi har sett det förut. Och därför så kan ICA Maxi sälja hur många påsar som helst. Därför att vi tror på det, vi går på det. Påskberättelserna är ju unika i sitt slag. Uppståndelse från de döda är ju varken normal eller naturlig. Det är helt nytt. Att livet kommer tillbaka till någon som varit död, det är ju någonting som vi aldrig har varit med om tidigare. Uppståndelse är ingenting vi kan räkna med. Hemma på Donsö där jag växer upp, där finns det en kyrkogård som det finns på de flesta samhällen och orter. Och för några år sedan så råkade muren rasa på ett ställe. Det var en rot som hade växt och så hade muren rasat. Och då fick man inte röra den därför att den är K-märkt. Alltså en kyrkogård inbjuder inte till någonting annat. Den är hermetiskt tillsluten. Den är K-märkt. Det sker inga överraskningar. Det är som det är och som det alltid har varit. Men inte här. Jesus Kristus uppstod från de döda. Och när Maria kommer dit tidigt på morgonen och ser att graven är tom, då är ju inte slutsatsen att han har uppstått, utan slutsatsen är någon har stulit honom. Någon har tagit honom och lagt honom någon annanstans. Jag älskar de här berättelserna efter Jesu uppståndelse. De är så vackra, så avslöjande och säger så mycket till oss. Petrus, som var en av de som mötte Jesus, vi kommer till honom om en stund. Det är intressant att läsa hans brev i ljuset utav hans möte med Jesus efter uppståndelsen. Och om ni vill så kan ni slå upp första Petrusbrevet. Och i de gula biblarna så är det på sidan 1200. Och där skriver han så här i första kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Och så säger han liksom i vers 13 då, vi går dit. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså, mötet med Jesus har fått oerhörda konsekvenser. Och i vers 14 så säger han: ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Alltså hela hans liv levs i ljuset utav Jesu uppståndelse. Och då skulle jag säga så här, att den stora utmaningen för oss som församling och som enskilda, det är egentligen inte vilka är vår tids utmaningar. De är viktiga, de ska vi möta. Utan den stora utmaningen för oss, det är hur ska vi förhålla oss till, hur ska vi leva ut Jesu Kristi uppståndelse? Vad får det för konsekvenser för oss i vår tro, i vår vardag, i vårt möte med andra människor, i hur vi ser på tiden, på det vi äger, på hur vi lever våra liv, vad vi säger, vad vi tänker, vad vi planerar? Det är det Petrus är inne på när han talar om att där ligger den stora utmaningen. Hur ska vi respondera på att graven är tom? Jesus Kristus har uppstått. Ni är nu lydnadens barn, säger han. Och jag tror att det här är en viktig fråga för oss att både samtala om och att liksom stötta varandra, uppmana varandra att ställa frågan: vad innebär det att Jesus har uppstått? Och det innebär ju också att vi har läst någonting eller vi har sett någonting, varit med om någonting som har avgörande betydelse för hela historien. Jag brukar använda den här bilden att när man läser en bok så är det ibland frestande att gå till sista kapitlet och se hur kommer det här att sluta, den här berättelsen. Och jag vet inte om du som jag någon gång har tjuvkikat där bakom i sista kapitlet. Vem blir det till slut? Det här är detsamma som att ha läst sista kapitlet i det som är tidens historia. Jesus Kristus har uppstått. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Han beskrivs i Uppenbarelseboken som A och O, alltså den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Alfa och Omega, början och slutet. Han håller ihop allting. Och det är värt att påminna oss om det i tider när kaosmakterna råder som det gör. Jag brukar lyssna till ett program i radion som heter Spanarna. Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Men för inte så länge sedan Spanarna går ut på att det är tre personer som ser in i framtiden och spanar efter någonting som är aktuellt. Ett tecken i tiden och hur framtiden kommer att se ut. Och en av spanarna den här gången var Niklas Källner. Han är känd från tv också. Han hade en spaning som han kallade för baklängeskulturen. Han menar att mycket idag handlar om att man börjar med slutet. Ni vet den här gift vid första ögonkastet. Man börjar med vigsel innan man har lärt känna varandra. Man börjar med slutet. Man köper ett gymkort och så ser man om man klarar det eller orkar. Man skaffar en hund och sen upptäcker man att man har hundallergi. Han tog de exemplet. Melodifestivalen släpper låtarna innan de har sjungits. Nyheterna som meddelas på radion meddelas innan nyheterna kommer. Vad har ni i nyheterna idag? Och så kommer en kort resumé. Och sen kommer nyheterna. Det är till och med så att man, det låter nästan makabert, men man har begravningar innan någon har dött. Alltså man har en begravningsgudstjänst för någon som inte är död ännu, för den vill vara med på sin egen begravning. Filmer som börjar med slutet, har ni sett sådana? Så kommer det liksom en upplösning och så kommer det en skylt 2 år tidigare. Och så ser man slutet. Kristen tro och framförallt påsken handlar om att det är ju egentligen en baklängeshistoria. Slutet har redan börjat. Det vi vet ska hända har redan hänt. Allt är fullbordat och klart. Vänta bara. Det kommer någonting. Gud har sista ordet. Vi vet slutet. Vi har läst sista kapitlet. Det hände för 2000 år sedan. Och du kan ta ut döden i förskott. Genom dopet. Att dö och uppstå med Jesus. Vi ska ha dop nästa söndag. Det är ju en bild på hur Jesus dog och uppstod. Och vi får gå in i det. Ta på oss hans liv. Dö bort från det gamla och leva med Kristus. Jag brukar säga när jag har haft dopförrättningar. Du ska veta det, säger jag till den som ska döpas. Håller jag dig för länge under vattnet nu så dör du. Därför att det är dödens element. Jesus Kristus dog men uppstod igen. Kom upp igen och lever. Och han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi vet vad som ska ske därför att uppståndelsen redan har ägt rum. Döden är inte längre vad den ser ut att vara. Och dopet visar vägen. Paulus skriver ju, har ju ett favorituttryck egentligen. Det sägs att han 163 gånger säger i Kristus. Jag har inte räknat, men det var någon annan som har räknat det. I Kristus. Och i Galaterbrevet 2 så säger han, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Den Kristus som aldrig kan dö igen. Den Kristus som är uppståndelsen och livet. Den Kristus som besegrade döden. Som kom ut ur graven. Han lever i mig. Maria möter Jesus. Och du kan läsa om det här i Lukas evangeliet. Har du Bibeln med dig så är det på. Ska vi se. Nej, Johannes, förlåt. Johannes 20. Och det står i vers 11, det är på sidan 1085. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se 2 änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: varför gråter du, kvinna? Hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni. Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte stigit upp till min far. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min far och er far, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Alltså den första personen som får möta den uppståndne Jesus efter hans uppståndelse ser honom genom tårar. Maria från Magdala hade kommit till graven. Gråtande lutade hon sig in i graven. Fick se två änglar sitta där som Jesus hade legat. Hon vänder sig om och utanför så står Jesus. Men hon tror att det är trädgårdsmästaren eller trädgårdsvakten. Och tänk er den bilden. Här står Jesus. Han som hela skapelsen blev till genom, som Johannes skriver. Himmelens och jordens skapare. Alfa och Omega. Han som uppstått från de döda. Han som har nycklarna till döden och dödsriket. Jorden har skälvt och änglarna har tillbett. Men här står en ödmjuk, en försynt trädgårdsmästare med jord under naglarna. Som om han precis har börjat dagens arbete och så säger han: varför gråter du? Vem letar du efter? Och så säger han bara ett ord till henne till. Och det är Maria. Då förstår hon att det är Jesus. Och min hälsning till dig, det är: Bernt, jag har sett dig. Lennart, jag har sett dig. Hanna, jag har sett dig. Och du kan peka på dig själv och säga: Gud har sett mig, eller Jesus har sett mig. Han nämner oss vid namn. Och vi står där med våra tårar, med vår smärta, vår sorg, med vår besvikelse, med vår synd. Och han säger bara vårt namn. Jesus möter dig som du är. Precis som du är. Två lärjungar är på väg till Emmaus ifrån Jerusalem. Det är en sträcka på drygt en mil. Den ene heter Kleopas. Och den andra vet vi inte namnet på. Det finns några som spekulerar i: kan det vara hans fru? Den andra. Eller är det två utav lärjungarna? Det står att de argumenterade. Och det grekiska ordet här talar om att de kanske hade olika åsikter om vad som hade hänt i Jerusalem. Någon kanske påstod, kanske var det Kleopas som påstod: ja, men jag tror nog att han har uppstått. Medan den andra säger: nej, det kan inte vara möjligt. Hur kan någon uppstå från de döda? De hade ju hört berättelserna från Maria och från lärjungarna. Och så håller Jesus ett... Jesus kommer ju där och går med dem och de förstår inte att det är honom, att det är Jesus. Och han frågar, vad är det som har hänt i Jerusalem? Och ändå så var det han som var huvudpersonen. Och så håller han ett bibelstudium och jag har sagt många gånger, tänk att fått vara med på det bibelstudiet. Vad gör Jesus där? Jo, han pekar på alla de ställen i Gamla testamentet som pekar på att Jesus skulle dö och uppstå. Och kanske börjar han med berättelsen om när Abraham är på väg att offra Isak. Kanske tar han den bilden i första Mosebok 22. Eller han kanske kommer till andra Mosebok 12 och talar om uttåget ut ur Egypten när de fick stryka blod på dörrpostarna. Som ett tecken på befrielse. Eller kommer han till fjärde Mosebok 21 där Israels folk har drabbats av ormar som har bitit dem. Och Mose får uppmaningen att hänga upp en kopparorm. Och sen när de såg på den kopparormen så blir de botade. Kanske var det den bilden Jesus undervisade dem om. Eller jag tror att han har kommit till Jesaja 53. Där det talas om den lidande tjänaren som var sargad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningar. Allt var lagt på honom för att vi skulle få frid och förlåtelse och försoning. Och jag är nästan övertygad om att Jesus har citerat många av Saltarsalmerna. Den mest citerade salmen i Nya testamentet är salm 110. Där det talas om hur Jesus eller hur Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida. Till dess jag har lagt alla fiender under dig. En psalm som pekar på hur Jesus Kristus har blivit upphöjd efter sin uppståndelse. Tänk att få vara med där. Att vara kristen, det är allt det som Emmausvandrarna får vara med om. Sorg, tappade sugar, aningen om att Bibeln kanske kan hjälpa mig i mitt sökande. Förvirring över grusade förhoppningar. Och så plötsligt så går Jesus vid min sida. Jesus har alltid gått vid din sida, Bernt. Han går alltid vid vår sida. Se, jag står för dörren och bultar, säger han. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren ska jag gå in och äta med honom och han med mig. Och så går de hem, eller kommer dit de ska. Och Jesus är på väg att lämna dem och de säger, kom in till oss, det lider mot kväll. Det är sent. Vi behöver mat och äta. Och Jesus går med dem in. Och så bryter han brödet och då öppnas deras ögon och de förstår att det är Jesus. Det är vackert. Och det säger mig att lämna aldrig församlingsgemenskapen. Var med när brödet bryts. Därför att det händer någonting i gemenskapen när vi delar hans liv tillsammans. Vi sjunger lovsång, vi tillber, vi ber med och för varandra. Då händer det någonting, då öppnas våra ögon att vi ser. Och det är ju det som händer med Emmausvandrarna. Och så den tredje. Ja, det andra var Jesus möter oss alla dagar, var vi än är någonstans. Den här berättelsen älskar ju jag allra mest. Därför att det handlar om fiske. Det är så nära, så vardagligt man kan tänka sig. Det har nu gått minst en vecka sedan Jesus uppstod från de döda. Och två gånger i evangelierna läser vi om hur Jesus säger att jag går före er till Galileen. Där ska jag möta er. Och lärjungarna springer till Galileen. Var är han? Han har sagt att han ska möta oss någonstans, men var är det? Och på vilket sätt ska han möta oss? Hur ska det gå till? Och lärjungarna har funnits där, antagligen hemma hos Petrus. Och kanske några sov över hos Jakob och Johannes som också bodde i Kafarnaum. Och vilken dag kan det ske? Galileen är ju ganska stort. Och de kan ju inte räkna ut var mötet ska ske. Så de sitter där och dividerar. Kan det vara där eller där? Och till slut så säger Petrus, jag ger mig ut och fiskar. Vi kan ju inte sitta här och vänta. Och så ger de sig iväg. Och de andra säger, vi följer med. Och vilka är det som följer med? Ja, vi har dem uppräknade i Johannes evangeliet i 20 kapitlet. Det var Petrus. Det var han som hade förnekat Jesus. Det var Thomas som kallades tvillingen, eller tvivlaren som han benämns också. Han som missade Jesus. Förresten så har jag hört ett uttryck, FOMO. Har ni hört det? Nu försöker jag tala in mig hos ungdomarna här. FOMO. Fear of missing out. Alltså rädslan att missa tillfället. Och kanske var det så att det var, inte signalfel i Hallsberg, men det var någonting som gjorde att inte Thomas var med. Det är ju intressant att spekulera i vad kunde det ha varit som gjorde att han inte var där. Och det säger ju någonting kanske vi kan spekulera i att men han var den enda som vågade gå utanför det reglade rummet. Förresten så hade de ju reglat inifrån, de hade gjort en inrymning. Det var ingen som kunde öppna utifrån, utan de var instängda där inne, men inte Thomas. Kanske var han den som var modigast utav dem allihop. Tvillingen. Vi känner igen oss i Thomas. Och så var det Jakob och Johannes. De som hade frågat Jesus om de förnämsta platserna i himlen. Bara komma på en sån tanke. Jesus, får vi sitta närmast dig när du kommer i ditt rike? Och de skickar fram sin mor att fråga och deras vägnar. Och så var det Natanael, han som var känd av Jesus innan han mötte Jesus. Talas om i Johannes evangeliet, det första kapitlet. Natanael, en som inte det var något svek i, står det. Jesus kände honom innan han hade mött Jesus. Han känner dig innan du känner Jesus. Han ser dig. Och så var det två till som vi inte vet namnet på. Och de två kan ju representera dig och mig. Vi var med där vid fisket. Och de representerar inte bara dig och mig, utan alla Jesu lärjungar. Och hela berättelsen handlar ju om en omtagning av vad Petrus tidigare har varit med om. När Jesus står där på stranden så säger han, har ni ingen fisk? Och så ber han dem kasta ut näten och de får 153 stycken. Och jag var i Johanneskyrkan i förmiddags och där hade Lasse en teori om de här 153. Och jag vågade ju inte säga att jag har en annan lösning på det. Det kan vara så som Lasse sa, att de 153 representerar de folkslag på jorden som var kända då. 153, det är säkert så. Men jag har en lite bättre tolkning. När jag var fiskare, så när vi hade fått dåligt med fisk en vecka, trålen hade gått sönder, ingen fisk, vi hade inte fått någonting, näten var tomma som det står här. Och så kom vi hem, la till båten på Donsö där i hamnen. Och då tog man lite omvägar så man inte skulle möta någon som ställde frågan: hur mycket fisk fick nu den här veckan? Nej, det ville man gärna inte möta. Men säg att det var en vecka när det var precis tvärtom. När vi hade fått lastrummet fyllt. Ja, då dröjde vi kvar vid bryggan och höll på att dona och greja så att många människor skulle komma dit och fråga: hur mycket fisk har ni fått nu? Ja, vi fick 432 lådor. Det var ju fiskelådor. Och jag tror, jag säger inte att det är tolkningen, men jag känner igen mig i det. Har man fått mycket, då vill man gärna notera det noggrant. Gå och räkna hur många fiskar det blev. Det blev 153. Det är ju en udda siffra. Jesus vill på något sätt ge dem: ja, men känn stolthet över ditt jobb. Jesus är med oss i alla livets skiften. Han vill att vi ska vara stolta och glada över det som sker i våra liv. Och det vi får vara med om. Ja, det var en parentes om den. Men här är ju en omtagning om vad Petrus har varit med om. Glödhögen som ligger där på stranden. Bara någon vecka tidigare så var det en annan glödhög där han förnekade Jesus. Ingen fisk. Tomma nät. Och så kommer kallelsen att följa Jesus. Och uppdraget att ta hand om fåren och lammen. Och de ger sig ut och fiskar och de får ingenting. Tomma nät, misslyckande. Och den här känslan av tomhet kan vi känna igen oss i. Att det inte blev mer, vi som hade drömmar och förhoppningar om någonting stort. Men när morgonen kom stod Jesus där på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Efter natten kommer en morgon också för dig. Jesus står där vid din strand, vid din skola, vid ditt jobb, i ditt vardagsrum, i ditt kök. Och han ställer den mest fundamentala frågan: har ni något att äta? Alltså, Jesus vill visa på att han kan ge oss det verkliga, den verkliga maten. Det var en amerikansk tidskrift som bad sina läsare att skicka in den mening de tyckte var den mest tröstande meningen. De helst ville höra och behövde höra. Och det kom in tusentals svar, berättas det. Och de tre som hamnade högst på listan, det var de här tre: jag älskar dig, jag förlåter dig och maten är klar. Det var de tre. Och de här tre meningarna kan egentligen sammanfatta hela påskens budskap. Och kanske vad vi mest av allt behöver i våra liv. Simon, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. Den frågan ställer Jesus till Petrus. Och han fick också höra: jag förlåter dig. Och han fick höra: maten är klar. Det är färdigt. Jesus möter dig där du finns. Hur går det till? Ja, om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och ditt hjärta tror, då blir du räddad, då blir du frälst. Du behöver inte ta dig någon annanstans för att möta Jesus. Du behöver inte göra dig annorlunda för att möta Jesus. Du behöver inte ställa till det för att möta Jesus. Han möter dig där du är och där du finns.